Hej, Frida Meijer pratar om flöden och arbetssätt på akutmottagning. Så, hur upprätthåller man effektiva och patientsäkra flöden som ny läkare på en akutmottagning? Det är naturligtvis inte helt enkelt, men det finns några basala principer som man bör komma ihåg att använda. För det första måste du känna till vad som är ditt uppdrag och ditt ansvar, vilka ramar du har att jobba under. Ansvarar du som ensamläkare för alla akutmottagningspatienter eller är det en del av dessa? Kom ihåg att ta reda på vem som ansvarar för väntrummets patienter. De är också patienter på akutmottagningen. När övergår ansvaret till exempel till en avdelning? Det är andra frågor som man måste ta reda på. Vilka jobbar du med? Jobbar du i team eller förväntas du jobba självständigt och ta hjälp av olika vårdpersonal? Finns det avancerade specialistsjuksköterskor där du arbetar som gör egna bedömningar i högre grad? Att göra triagering och enkel hänvisning eller egenvårdsråd, det gör de flesta sjuksköterskor. Men beroende på lokala arbetssätt kan det finnas sjuksköterskor som handlägger frakturer eller sårskador eller andra typer av problem. Är akutjournalen digital eller pappersbaserad? Hur vill personalen ha tillgång till informationen? Skriver man direkt på ett pappersblad och lägger i en låda eller ska man dokumentera på en liggare i datorn? Har ni telefoner så ni kan kommunicera med varandra? Sen måste du ha god koll på var din akututrustning finns. Hur fungerar den? Har du fått introduktion till den? Det är självklart att du måste få det även som läkare. Hur är larmorganisationen? Finns det larmknappar eller ska man söka? Vilka resurser är kopplade till de olika larmen? Förväntas du ta hand om alla sorters akuta problem eller bara vissa? Och vem har du att fråga? När man är ny på jobbet måste man fråga. I princip om allt. Det är väldigt svårt att veta om den fråga man tänker ställa är en central fråga eller inte. Om den har betydelse eller inte. Och var finns den här hjälpen att få? Är det per telefon du får ringa och försöka beskriva någonting? Vilket kan vara väldigt svårt. Hur förbereder du dig för ett sådant samtal? Kom ihåg att du måste ta fram vitalparametrar och värden så att du kan rapportera det. Eller har du möjlighet att få någon som kan komma och titta på patienten? Det senare har många fördelar. Du kan få direkt feedback på status, undersökning och så vidare. Dessutom kan det vara svårt när man är ny som läkare att identifiera svårt sjuka patienter som kanske har till synes ganska goda vitalparametrar, men som ändå ger ett intryck av att vara svårt sjuka. Det kräver ju en klinisk erfarenhet som man självklart saknar i början av yrket. Var därför väldigt lyhörd för vad dina sjuksköterskekollegor och undersköterskekollegor säger. Om de tycker att en patient verkar svårt sjuk, ta det på allvar. Alla typer av rapporteringar är riskmoment. Rapport till avdelning, rapport till pågående kollega, rapport till sjuksköterska. Det riskerar att missas information där. Kom också ihåg att uppföljning är ju en form av rapportering och överföring som också är ett riskmoment. Kommer remissen fram till rätt instans? Tog man emot och accepterade remissen? Det finns två medicinska områden där det sker en hel del missar på akutmottagningen. Det första är läkemedel. Man är skyldig att gå igenom patientens läkemedelslista och se till att det blir en korrekt ordinationslista till avdelningen eller att det finns eller om den behöver uppdateras i datajournalen innan patienten går hem. Se till att de läkemedel patienten får eller som du förskriver eller ordinerar inte är kontraindicerade eller riskläkemedel för just den här patienten. Hos gravida och ammande ska man alltid använda kunskapsstöd vid läkemedelsordination. Kom ihåg att titta igenom saker som njurfunktion, eventuell leverfunktion, allergier och så vidare. Om du ger en muntlig ordination i en akut situation, se till att få den bekräftad av sjuksköterskan. Det finns otaliga exempel på att man upplever sig ha givit en ordination men sjuksköterskan har uppfattat något annat. Läkemedelsavvikelser är väldigt vanliga akutsjukvård. Det kan leda till en hel del vårdskador, men dödsfall är relativt ovanligt. Det som däremot är betydligt mer relaterat till dödlighet, det är att ställa fel diagnos. Därför måste man fundera när man gör sin differentialdiagnostik. Vad är det för patient jag har framför mig? Vad är patientens sökorsak och symptom? Och hur kan jag göra en strukturerad differentialdiagnostik för att få fram ett par relevanta differentialdiagnoser? Ibland är inte slutdiagnos det centrala på en akutmottagning. Ibland gäller det att ringa in ett antal farliga differentialdiagnoser. I det fall där det sker där felaktig diagnos har lett till dödsfall är det vanligt att man har haft en för snäv differentialdiagnostik. Man kanske har låst sig vid en viss diagnos. Patienten har hamnat på fel typ av klinik eller avdelning där man inte förstår att uppmärksamma varningssignaler. Så därför fråga, fråga, fråga. Okej, så hur får man då flyt i sitt arbete på akutmottagningen? Regel nummer 1 är att alltid vara proaktiv. Om du ser att det kommer en patient som du ska ansvara för, ta dig an den på en gång. Du vet inte hur många ambulanser som snart kommer anlända eller hur många som kommer inpromenerandes genom akutmottagningens dörr. Sätt igång processen snabbt. Fråga om råd tidigt i förloppet så att det blir rätt utredning för patienten. När en patient väl är färdigprocessad, se till att avsluta den så fort det bara går. Patienter som bara väntar på ett besked om att gå hem upptar också resurser och en plats på akutmottagningen och deras dag blir förstörd av att sitta och vänta på något så enkelt som att de faktiskt är friska och kan gå hem. Om du hittar en patient som du redan tidigt uppfattar kommer behöva läggas in, planera för det tidigt. Har man tur kan man få jobba med en sjuksköterska eller undersköterska som har ett bra känsla för logistik och kanske kan ge dig hintar om att det är dags att titta på den patienten nu och så. Ta det i beaktande om du tycker att det verkar medicinskt korrekt att göra på det sättet. Om du ska orka jobba hela ditt pass måste du se till att ta hand om dig själv. Det innebär att du är väl förberedd när du kommer till ditt pass. Du ser till att vara där i god tid för att ta emot rapport. Du ser till att äta och dricka och ta den rast om du har en schemalagd rast. Gå på toaletten. Om du är hypoglykem och dehydrerad kommer dina patienter också snart vara det. Försök att göra administration löpande. När en patient har gått hem, försök att diktera av det på en gång så att du slipper sitta mot slutet av passet med en massa diktat. Var väl förberedd när du ska rapportera en patient. Eller om du behöver rapportera av flera patienter, till exempel till en pågående kollega. Förbered dig för rapporter och konsultationer med relevant information. Samma sak med journalen. Vad är relevant att få med i journalen för just den här patienten? Vad är det akuta och vad är oundgänglig information? Samma sak i remisser. Tänk på att en röntgenremiss för en misstänkt radiusfraktur bör innehålla traumamekanism och status, men inte behöver kanske innehålla så mycket information runt omkring. Däremot, om du ska beställa en CT-buk är det av central vikt att beskriva om patienten har njurpåverkan eller liknande. Om du har gammaldags nattjour med möjlighet att sova om det är lugnt, ta då den möjligheten att dra dig tillbaka. Likaledes om du har ett jourpass när det är väldigt stillsamt och du faktiskt inte behövs, passa på att vila. Det kan låta som att jobba på akutmottagningen både farligt och läskigt och hårt, men det behöver inte alls vara. Det är otroligt roligt och spännande och utmanande. Och jag hoppas du också kommer trivas på akuten. Tack så mycket!